Jag brukar säga att jag är den mest religiösa personen som jag känner, även om jag varken tillhör något samfund eller går i kyrkan. Men jag känner att jag har en väldigt stark tro på Gud och tycker mig förnimma hur allt hänger ihop. För mig är tro en viskning från hjärtat, inte dogma. Gud är kärlek.
När jag för en tid sedan frågade min man hur det står till med hans tro på Gud nu för tiden, så slog det mig hur oerhört färgade vi är av vår kultur när vi tänker på begreppet Gud. Själv har jag länge haft svårt för gudsbegreppet och inser att det beror på att jag inte vill rama in det som kallas för Gud i någon religion eller kyrka. För mig är Gud lite av en rebell som jag brukar hälsa på i trädet där hen bor. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Hej Anna.
Hej Maria-Pia.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Vad kul.
Ja, nu väntar jag ivrigt på att få vatten i min kopp.
Jag ser.
Ja.
Jag sträckte handen mot kannan och du kan liksom knappt slita dig ifrån den handen och kannan med blicken.
Precis. Det är som min hund när han hör att det prasslar. Då kommer han så här springandes. Eller när vi har köttfärs så räcker det med att jag liksom punkterar, du vet, det här vakuumet i den här plasten.
Ja.
Så oavsett var han är i huset eller utomhus så kommer han så här som skjuten ur en kanon. Så lite samma är jag, ja,
lite
då.
Lite pavlovskt.
Ja, absolut. Så att när någon liksom så här gör sig redo för att hälla upp tevatten till mig så sitter jag så här.
Det syntes väldigt tydligt.
Ja, eller hur?
Men jag kan berätta apropå hundar då, att min hund, jag käkar ju en rejäl sallad varje lunch när jag jobbar hemma och sådär. Och då, det räcker med att jag liksom öppnar kylskåpet och tar fram grejerna. Hon hör prasslet av morotspåsen. Och sådär, då har hon börjat komma. Förut var det först när jag liksom skalade moroten och hon hörde det ljudet. Men nu har hon liksom kommit ett steg tidigare i den här liksom trigger.
Gillar din hund morötter?
Hon älskar morötter, squash, gurka. Alltså hon, vad heter det? Den här aubergine.
Mm.
Ja, hon älskar grönsaker. Det är inte så bra att ge henne så här jordets kocka eller broccoli har jag märkt.
Blir det lite prutt då eller?
Ja, ja. Men en liten grönsak om dagen får hon.
Ja, precis. Så får ni vädrat också.
Ja, precis. Ja. Hon gillar köttfärs också ska jag säga.
Ja.
Ja, vi har fått te. Det innebär att nästa punkt är att vi ska checka in. Hur är läget med dig?
Det är rätt bra. Jag brottas ju med det här liksom, som jag tror att väldigt många i vår samtid brottas med. Det här med att vara varsam med sitt väsen. Att inte köra över sig själv. Att inte känna att för att jag ska få lov att gå och lägga mig på kvällen så behöver jag ha liksom använt upp all min energi under dagen, utan att det kan finnas en buffert kvar. Och en annan sak jag har tänkt på, det är att den här normen att det är fint att vara hårdhudad, att det är ju faktiskt bara en berättelse som de hårdhudade berättar, som vi inte alls behöver liksom köpa in på.
Mm.
Det var mina filosofiska funderingar för dagen.
Ja, där är du idag. Okej. Ja, vad spännande. Det kanske hänger ihop med dagens tema på något vis. Det gör det ju säkert. Allt hänger ju ihop. Förväntas jag säga något nu?
Nu är det en stor förväntan på en incheckningsprestation från ditt håll.
Ja, det kommer här när som helst. Nej, det som faktiskt poppar upp just nu är att jag har ont i huvudet. Och det är ganska ovanligt. Jag fick det precis innan vi skulle börja. Jag tror att det bara beror på att jag druckit för lite vatten. Jag har ju börjat träna igen, gå på lite pass. Fortsätta med det som jag faktiskt låtit vara en parentes under en tid. Och det gör att jag behöver äta mer, jag behöver dricka mer vatten och allt det där. Så att jag måste komma ihåg det, jag måste hinka lite vatten. Men annars är det väldigt bra. Jag har fått en fin start på året. Det känns väldigt lugnt och jag har väldigt mycket att göra. Men det känns fortfarande så här lugnt i själen och mitt väsen ska jag ta hand om. Jag skrattade lite för mig själv här åt det begreppet väsen. För jag fick upp en sån här liten, du vet, ett litet någon liten skogstroll eller någonting som fick gestalta det där väsenet i form av Anna då med svans och allting i skogen. Så om jag log så vet du varför. Nej, men så det känns bra. Jag är ju också där nu och ska och förvalta det här lugnet som jag haft en längre tid nu och se till att det håller i sig. Det räcker ju med att liksom, ja, men mejlen börjar liksom komma in tätare. Jag har ju en samarbetspartner som är otroligt duktig på att sätta mig i arbete. Jag älskar det. Hon är väldigt, väldigt strukturerad. Tack, Gita Bolt. Och det gör att jag liksom har någonting att förhålla mig till. Och deadlines och struktur och sånt där. Och det är jättebra för mig. Sen håller jag ju på att starta upp liksom massa nytt då. Och håller på att liksom utveckla kreativa projekt och sådär. Och det där är sånt som jag vet att jag kan fullständigt löpa amok på. Liksom, och
vill du berätta någonting om dina kreativa projekt?
Ja, men jag håller ju på, det är med barnböcker och så. Och bland annat. Och det är väldigt, väldigt roligt. Och jag känner så här att nej, men jag börjar få svårt att sluta jobba. På eftermiddagen, kvällen, kan så här, ja, när min man sitter och kollar på nyheterna, bara, är det okej att jag sätter mig och jobbar en stund, kan jag höra mig själv säga. Och det där är ju helt okej att göra någon gång i veckan. Men jag vill ju inte halka in i det beteendet som jag haft tidigare, där jag har suttit så varje kväll, inte varje kväll, men alldeles för mycket i alla fall. Så jag måste vara rädd om mig. Så det har jag väl kanske börjat tänka på lite nu. Poppade upp idag när jag var ute och gick exempelvis, att ja, men det är väldigt lätt att trilla dit igen. Ja,
och idag det. Ska vi inleda en trilogi som du hittade på.
Mm, eller
vad
hur?
Heter den och hur kom det till?
Den heter ju Tro, hat och kärlek. Egentligen så började det med att vi fick ett mejl redan i höstas någon gång från Britt-Marie, en kvinna som jag känner, som lyssnar på podden och läser boken och sådär. Och hon önskade sig ett avsnitt som skulle fokusera på hat. Så då tänkte jag, nej men nu är det dags att ta det. Så då lyfte jag det med dig och du, ja, vi bollade lite kring vad det skulle kunna handla om och sådär. Och sen för bara några dagar sedan så satt jag och min man i vårt bubbelbad och tittade upp mot himlen. Ja men du vet så här, hade det ganska lugnt och skönt. Och så frågade jag honom, ja men hur ser det ut med din gudstro nu för tiden? Vem är Gud för dig och tänker du något på Gud? Ja men så här. Det kommer ju alltid så mycket filosofiska frågor när vi sitter där i bubbelbadet. Jättemysigt. Och då fick jag en massa tankeställningar kring det. Och då blev jag nyfiken på tro och känslor. Hur hänger det ihop? Är det någonting vi skulle kunna podda om? Och sen tro, hopp och kärlek brukar man ju säga. Men nu fick det då bli tro, hat och kärlek. Så självklart så tänkte jag att vi skulle prata om kärlek också. Så det är vad den här trilogin har för tre teman.
Vad svarade din man? Hur var det med hans gudstro nu för tiden?
Jag tror inte att den ligger top of mind hos honom, om jag säger så. Jag upplevde nog honom som mer troende när vi träffades. Men som väldigt mycket när man fokuserar mycket på sin karriär, på jobbet, på familjen, på liksom intresse, vänner och sådär. Så kan det här vara en sak som ja, men ligger och skvalpar lite i bakgrunden som man inte förvaltar om man inte har vänner eller familj eller andra kollegor eller så som man pratar med det här om. Eller om man tillhör någon kanske kyrka eller någonting så att man har ett sammanhang där. Men det som jag slogs av, det var ju att hans svar var ju väldigt präglade av liksom en kristen bild av vad Gud är. Han sa ju liksom nästan per automatik att ja, alltså jag tror ju inte på en Gud med långt skägg uppe i himlen. Och redan där så tänkte jag, nej, varför skulle man göra det? Alltså sådär, om man flyttar dig till en annan del av världen så är det ju inte den bilden som poppar upp först. Sådär, va? Så det tyckte jag var liksom spännande. Så vårt samtal kom mer att handla om det egentligen, hur vi färgas av vår kulturella tillhörighet och vilka föreställningar vi har om exempelvis begreppet Gud. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det som kommer upp i mitt huvud då, jag har ju bott utomlands i ganska många år och i USA där det här med att vara religiös är ju normen på samma sätt som att inte vara religiös är normen i Sverige. Och att jag har reflekterat över att synen på, som man har i Sverige, eller min upplevelse är att det raljeras lite grann och att man tycker att när man då som icke-troende inte är troende, att man som är lite smartare än de som är troende. Och att man liksom har listat ut någonting som folk inte har listat ut om man fortfarande tror på det där då som man har som bilden här med gubben med långa skägget. Och i USA så är det ju precis annorlunda då bland i normen. Då är man ju lite korkad om man inte tror på Gud. Och min spaning där är att den här liksom att titta utanför sig själv på andra som gör annorlunda Och att tycka att, gud vad knäppa de är. Ja, det är ju lika korkat oavsett liksom från vilken plats man står och spanar. Utan det som blir spännande det är ju när man kan konstatera att jaha, och så här gör ni och så här tänker jag. Och att man kan föra liksom en diskussion och att man kan ta ett metaperspektiv också på sin egen syn på tro och Gud. Och att kliva utanför den här bilden av den här normen som man faktiskt, man kan varsebli den egna normen. Det tycker jag är spännande. Förstår du vad jag menar?
Jo, men det tror jag är jätteviktigt och rätt svårt. Alltså jag tror att vi måste vara ganska medvetna, alltså välja det medvetet. För att vi är väldigt styrda av våra normer och värderingar och föreställningar om hur saker och ting ska vara och inte vara. Vi har liksom färdiga koncept och det beror väl, antar jag, på hur vår hjärna funkar.
Ja,
att det,
absolut.
Att det liksom är enklare.
Och att vi funkar så att vi, att när någon gör någonting annorlunda än oss, att den första tanken vi får är ju sällan: vad intressant! Det är nog bättre än det jag har gjort i hela mitt liv. Men minst när jag var utbytesstudent i USA och de hade någon liten så här ful tall som julgran. Det var inte min tanke så här, men gud, vilken jättebra idé. Den var ju lika fin, annorlunda liksom. Men jag tyckte att det de gjorde var fel. Och de blev ju så här jättekränkta över att jag tyckte att deras julgran var ful. Och sen vet jag att vi hade en au pair som ville ha honung. Hon var från Tyskland. Hon åt bara så den flytande honungen. Om jag köpte annan honung, nej, den rördes inte. Hon bara, nej, honung ska vara flytande. Det var liksom så det var. Och sen var det andra saker som hon också tyckte att var, när hon förkunnade saker som var liksom, nej, i Tyskland, då gör vi så här. Som om det var liksom bättre. Och jag vet att jag var så jätteförolämpad. Så här, ja, men fast vårt är ju bättre, så går du och tror att ditt är bättre. Vad är det för jävla knäppis? och min mamma berättade som igår bara att när hon var i Tyskland så hade hon sett i livsmedelsbutiken att de hade ägg stående i rumstemperatur. Och att hon hade tänkt liksom, gud vad knäppt. Och nu har man ju det i Sverige också. Så att det är ju hela tiden, alltså är det inte spännande det här med att när man märker att något är annorlunda så går man omedelbart och säger, så ni har fel. Även om de har rätt.
Och det tänker jag, det måste ju också fylla någon slags behov. Ja. Det här att få ha rätt. Att vara på den sidan staketet. Vi som har rätt. Mm. Eller jag är den som har rätt.
Så tro är ju också ett sätt att liksom, jaha, det här sätter upp ett staket. Här är vi på insidan. Vi som tror på det här sättet. Och sen ni på andra sidan som tror på ett annat sätt. Men för mig är ju inte det tro. Alltså det är ju, det handlar ju mer om liksom strukturer och vi och dem. Och då är tro lika ointressant som Hammarby och AIK liksom, för mig.
Mm.
När tro blir intressant, det är ju när man känner, eller för min del, när jag känner att jag faktiskt är i kontakt med universum eller Gud eller med en högre makt eller hur man nu uttrycker det. Och det tycker jag mig var lite titt som tätt faktiskt. Bara häromdagen när jag fick ett besked som man skulle kunna se liksom var negativt. En sak som jag hade hoppats på skulle hända och trodde det skulle hända. Och sen blev det inte så. När jag hade varit liksom och vänt i den här besvikelsen en stund, så var det på något vis som att en tillitsbalsam liksom, så här, smörjdes in över hela mig. Och där jag fick en känsla av att nej, men jag har, det är som det ska vara. Och det kanske leder till något toppen. Det kanske inte gör det. Men det här är liksom, om det är Guds plan, då är det Guds plan.
Tänker du så, alltså i den terminologin, att du använder begreppet Gud på det viset?
Alltså i mitt eget huvud brukar jag göra det. Inte så ofta i samtal, just för att det i Sverige skapar liksom förvirring och friktion.
Universum brukar du använda?
Ja, det är lite lite flummigt bara, men inte riktigt så mycket friktion som ordet Gud.
Mm.
Och för mig är ju Gud och universum egentligen liksom samma, jag använder det synonymt för mig själv. Sen kan jag ju liksom prata om Gud i andra sammanhang där jag förstår att men nu har vi en annan syn på vad Gud är här. Hänger du med?
Mm, jag tror det. Jag tänker att i mitt fall så är det nog viktigt, eller har varit viktigt, nu är det kanske inte viktigt längre, jo kanske faktiskt, att göra skillnad på liksom Gud och religion. För så fort när Gud ska liksom stoppas in i en religion, då får jag ett motstånd. Och det sitter nog i sen ja, men långt tillbaka. Vad det nu beror på, det vet jag inte riktigt. Men när jag, om jag ska använda gudsbegreppet så måste det vara liksom, det måste vara lite mitt eget. Kan själv. Så här. Men om jag ska peta in det i och tillhöra någon slags, om jag ska liksom bli tillfrågad, ja, men vilken religion tillhör det? Ja, men jag är ju född som kristen i liksom, och jag är döpt i kyrkan och har gift mig i kyrkan. Ja, men så. Och tillhör ju en kristen kultur. Men jag upplever mig inte som en kristen person. Är du med? Samtidigt
och så tror
som
jag
är
liksom
såklart,
de flesta i Sverige.
Ja, och samtidigt som jag självklart är en produkt av det, eftersom vi har ju sådana värderingar i vårt samhälle och så som är liksom kristna. Så att det är inget konstigt med det, men det är nog någon slags, ja, men kanske det jag menar med att Gud är liksom en rebell på något vis. För att jag själv upplever mig det i förhållande till det här gudsbegreppet. Och det här begreppet universum, det kan jag ju också använda. Men det är ju som du säger, det kan ju bli lite flumstämpel på det från visst håll. Men det kan man ju tillåta.
Då får de veva med armarna.
Ja, det kan folk få göra. Det är ju dessutom rätt sunt liksom att vara på.
Ja, precis. Det är jättebra.
Ja.
Nej, men ställ dig upp och gör några knäböj när du ändå är i farten.
Ja,
kan man säga då.
Nej, men annars är ju liksom tro och vetenskap i någonting som ofta liksom ställs emot varandra så där. Och det är ju spännande område att utforska. Men jag tänker också tro och känslor. Hur hänger det ihop?
Har du ja, men, tro och vetenskap måste vi avhandla lite grann i alla fall. För att i min värld så står de absolut inte på olika sidor. Alltså på en gungbräda där man inte kan ha det ena utan det andra. Utan jag tycker att både tro och vetenskap kan göras i nyfikenhet och kärlek. Alltså i ett tilläge. Eller i ett frånläge. Och det som många kallar för vetenskap idag, det kallar jag liksom någon sorts pseudobegränsande idé av vetenskap. Där man säger så här, det där är inte vetenskapligt. Att säga det där är inte vetenskapligt är ju väldigt, väldigt ovetenskapligt. För att vetenskapen är ju nyfiken. Vetenskapen skulle aldrig hävda att det där är ovetenskapligt. Utan de skulle säga, låt oss undersöka. Det är det vetenskapliga. Ge mig ditt perspektiv. Det är en vetenskaplig infallsvinkel. Och tro skulle alltid vara kärleksfull och öppen och inkluderande. Tro är aldrig du gör fel. Så att jag tänker att tro och vetenskap är ju liksom kanske nästan samma sak på sätt och vis. Man kan hitta liksom en god expanderande drivkraft från både tro och vetenskap. Och man kan använda både tro och vetenskap till att främja det mörka. Till att stänga igen.
Mm.
Det var filosofiskt.
Ja, men verkligen. Jag får ju upp liksom tydliga karaktärer här. Jag som gillar att konkretisera så. Det är verkligen tro och vetenskap som två. Som man kan om man vill då välja att ställa på varsin sida. Liksom.
Ja, men jag tänker att de är som ställer skamlig hybris nästan ju. Att
ja,
de
men, eller hur?
Behövs ju båda två.
Ja, ja men jag tänker att utan. Ja, men sen finns det ju historiskt en väldigt tydlig uppdelning. Där vetenskapen fick liksom ett visst område att jobba med.
Men det är ju
för
att den här polariseringen som skapar söndring och som hindrar människor från att tänka själva och sådär. Så men det tänker jag också är att bara ett feltänk som man kan bestämma sig för. Ja, så gjorde man förr och så kunde man styra människor. Men det slutar vi med nu tycker jag.
Mm.
Och vetenskap används ju ofta för liksom att kontrollera människor och härska. Alltså apropå det här med känslor då så kan man ju säga att om jag säger så här, det där är ovetenskapligt. Det är ett sätt att skamma dig.
Mm. Oh,
att döda din nyfikenhet. Att, ja, och det här med tro, om jag säger att din tro är fel eller du får inte vara med i min tro för du har parkerat på linjen eller vad det nu kan vara. Då är det också ett sätt att skamma och att jag använder tron för att väcka den här rädslan för att bli utkastad ur grottan. Så jag skulle säga att både vetenskapen och tron i sina avarter använder ju känslorna för att kontrollera och manipulera.
Mm. Absolut. Men hur hänger tro och känslor ihop? Liksom om man tittar på vad fyller det för funktion i oss rent emotionellt? Att ha en tro, och då tänker jag på en tro. Det att vi självklart pratar om att tro och att det har med Gud att göra här. Eller en högre makt, om vi säger så. Vi behöver inte ens använda gudsbegreppet om man inte vill det. Men tron på någonting högre eller större eller utanför eller rent av inom oss själva som är större än det som vi kan se och ta på då. Vad fyller det för?
Ja, men tänk om Gud är tryggheten. Var det du tänkte eller?
Nej, alltså nej. Jag hade inget färdigt svar faktiskt. Men det är klart att det dyker ju upp. Alltså tryggheten är ju det som är det vi alla behöver. Mest av allt, tänker jag.
Ja, och en tro, tänker jag, kan vara som ett sätt att pärleporten kanske liksom är dörren till ditt eget hjärtas trygghet. Liksom.
Pärleporten är ju väldigt en kristen bild. Eller har man det i andra religioner också?
Jag har väldigt svårt att tänka mig att man inte har någon typ av... Alltså i nirvana, jag vet inte om det är så att man liksom går in i en garderob och så hittar en lönndörr. men jag tänker mig nog att... Ja, men det finns nog. Tror inte det? Att det är så här, eller att det säkert finns någon naturreligion någonstans. Och så klättrar man upp i högsta trädet och där hoppar man och så.
Mm.
Det är så otroligt...
Ja, men det kanske finns något liknande. Jag är lite dåligt uppdaterad på världsreligionerna faktiskt.
Men i islam har de ju säkert samma. För att den är väl ett derivat från kristendomen liksom också. Nu kanske man... Eller ja, alltså det kommer väl... Det är ju mycket... Vi hade... Min son läser precis om de här fem... Eller hur många är det? Sex, fem eller... Ja, världsreligioner i alla fall. Jag kanske inte lyssnade så noga. Och där var i alla fall att inom kristendomen och islam så har de ju, många av gubbarna är liksom samma.
Mm.
Fast de har gjort olika saker och är olika viktiga. Så jag tänker att de kanske också har liksom motsvarigheten till pärleporten där. Men inom buddhismen har de ju, är det inte nirvana? Det kan det. Om de inte har en dörr till nirvana så behöver vi ge dem en. För att det är ju faktiskt en väldigt, väldigt bra uppfinning.
Ja, eller så kan man göra som jag tänkte citera en bok som jag... var du klar?
Ja.
Ja. En bok som jag läser nu, som jag förmodligen är sist i hela världen att läsa. För det är Elizabeth Gilberts Lyckan, kärleken och meningen med livet. Som blev den här filmen... Men vad heter filmen nu då?
Ja, samma sak.
Nej, men den heter ju inte det. Och nu tappar det bara för det.
Menar du
bara
den heter på här, engelska?
Eat, Pray, Love.
Ja, men det är boken heter på engelska.
Ja, okej, men precis. Och jag har säkert sett filmen för länge, länge sedan. Men, ja, men hur som helst så hittade jag någonting här som jag tyckte var lite... Ja, men det var lite fint skrivet. Enkelt och roligt. Tänk dig universum som en stor snurrande motor, sa han. Då vill man hålla sig längst inne, ända inne i hjulnavet. Inte i utkanten där det virvlar som värst och man kan nöta sönder. Det lugna navet, det är hjärtat. Det är där Gud bor i dig. Sluta söka svar ute i världen. Kom bara tillbaka till navet så finner du alltid frid.
Ja, men var det inte precis det vi pratade om? Precis?
Jo, men eller hur? Det var därför jag kom att tänka på att det där jag ska läsa det där nu. För det är ungefär, det är också, det hänger ju ihop. Mm. Men det är väl det som är kanske vår stora utmaning när det gäller det här med tro och det. Att vi är ute och liksom försöker hitta det vi söker utanför oss själva istället för att helt enkelt inse att vi har ju pärleporten eller nirvana, navet inom oss själva.
Man kan fråga din man nästa gång så här, hur mår din inre skäggiga gubbe nu?
Ja, du vet att han är skäggig själv nu, Magnus.
Är han det?
Ja, han har odlat skägg, ja.
Gudskomplex kanske?
Gudskomplex? Ja, han vill gärna raka av det, men det får han inte för att han är så snygg i det. Men det var ett annat tema.
Men då har vi varit
på... jag måste bara fråga, har du några ritualer som du kopplar till din tro, din gud, ditt universum?
Nej, det tror jag inte faktiskt.
Nej, för annars är ju det någonting som utmärker just religionen och religiösa människor, att det finns ritualer och så som
däremot så vet jag ju vad jag behöver för att må bra. Och sen kopplar jag inte det till liksom att... Ja, till religion på något sätt. Men om jag vet att jag mår bra av att gå i skogen och meditera och motionera. Och... Så jag tänker liksom att ta hand om min människa är ju min religiösa praktik kanske.
Mm.
Du då?
Mm, ja, men absolut. Det är, annars har jag inte en susning att komma i närheten av det där tillståndet där jag tycker att jag möter det som en del då kallar Gud. Eller universum. Eller det här högre. För mig är det ju väldigt... Alltså jag har ju ett träd. Och det har jag säkert tjatat om här många gånger förut. Men när jag går och ställer mig vid det där trädet. Då är det som att jag liksom... kommer i direkt kontakt med naturen. Med urkrafterna. Både i naturen och i mig själv. Och det som kanske kan kallas
Gud. Har du sett filmen Avatar?
Ja.
Apropå trädet.
Ja. Eller hur? Ja, det här trädet är inte helt olikt trädet. Det är inte riktigt lika stort.
Och jag tänker att avatar, det är ju inte bara någon som har hittat på det. Utan det är ju någon som har skapat en fiktiv berättelse utifrån sin egen tro eller erfarenhet eller det som de känner är sant.
Ja.
Så,
Ja, men det tycker jag. Framförallt att kunna försätta sig i ett sånt tillstånd där man är tillgänglig för att möta. Det kan ju ske i meditation eller under motionspass. Eller i ett kärleksfullt möte med en annan människa eller en hund eller whatever. Mm. Men man behöver ju kanske se till att ta hand om sin människa som du uttrycker det. Så att man kan möta det där. För att för mig är det liksom, ju mer jag kommer i kontakt med det. Ju mer inser jag att det är det som är... om man ska säga, inte meningen med livet, men meningen i livet, kanske.
Ja, eller så är det bara väldigt härligt. För några år sedan så började jag uppleva då och då. Och det var i samband med att jag började utveckla mig själv på olika sätt. Och jag minns ett tillfälle när jag var på ICA. Och jag tror att det kan ha varit, kanske 10-11 år sedan eller något sånt där. Och så helt plötsligt så bara så här översköljdes jag av liksom en lyckokänsla. En total lyckokänsla av att vara liksom uppfylld av kärlek. Och jag började leta så här efter anledningar till varför jag kände så här. Och tänkte att men det måste vara mina barn. Och sen var det nog liksom flera månader senare när jag kom att tänka på det här igen. Eller kanske år. Eller om det hände igen. Så tänkte jag att det var ju inte något utanför mig själv som hade hänt eller någon tanke som ledde till tillstånd. Utan det var ju, det jag upplevde var liksom kontakt. Om det är liksom att vara ett i universum eller ha liksom kontakt med Gud eller vad det nu är. Det var ju att för ett ögonblick få känna sig som en del av
helheten.
Ja, precis. Ja. Och att få vara liksom och nosa där. Ja, och jag tänker att det där är ju... ett tillstånd som är väldigt ballt att ha upplevt. Och det händer ju inte ens en gång om året. Utan det kanske har varit 3 gånger i mitt liv som jag har upplevt det. Men de gångerna som det har skett efter det har jag liksom i alla fall inte börjat så här, leta efter vad beror det på. Utan jag har bara varit, att vara i det.
Mm. Jag minns allra första gången det hände mig, då var jag tror att jag var 15 och jag låg på sängen i mitt rum och lyssnade på Bolero, den här klassiska. Och jag hade satt på stereo nere i undervåningen och låg på sängen och bara liksom slappade. Och sen så var det som att den här musiken liksom klev in i mig och jag upplevde att jag flöt, jag hade aldrig varit där då, det har jag nu långt senare. Men när jag visste att jag befann mig i de här droppstensgrottorna på Mallorca. Det kan vara färgat av att mina föräldrar hade varit där när jag var liten. Eller innan de fick mig till och med kanske. Och de har berättat om det där. Men jag var där och jag visste att det var där jag var. Och det var så häftigt för när jag kom dit sen för bara några år sedan nu. Så kände jag igen mig. Det var ju så det hade sett ut i den här upplevelsen. Mm. Och jag var helt viktlöst och liksom flöt över vattnet som är i de här droppstensgrottorna. Och det var ju helt, alltså det var en sån riktigt gudomlig, helt makalös upplevelse. Mm. Och sen har jag ju varit med om det till och från ganska mycket och så allra mest när jag utbildade mig till mental tränare. När man dagligen mediterade och gjorde mental träning, då kom jag ju in i de här tillstånden. Sen kan ju de beskrivas, en del människor vill ju beskriva det här som någonting utifrån ett biologiskt perspektiv, vad som händer i hjärnan. Och andra vill beskriva det som en gudomlig upplevelse.
Jag tänker att båda sakerna är sant där. För att människan ska uppleva det så behöver det ju hända saker i hjärnan.
Mm.
Så då tänker jag att då vrider väl Gud på de kranarna liksom i hjärnan då. Så jag tycker inte att det blir mindre gudomligt bara för att man också kan förklara vad som händer rent biologiskt.
Nej.
Förstår vad jag menar?
Ja, alltså för mig är det där klockrent har alltid varit. Jag har heller aldrig förstått, bara att du är så fenomenalt duktig på eller bra på att liksom bara pang, uttrycka det så enkelt. Men det är helt och hållet min tro också, så att säga. Men dit vill man ju tillbaka. Mm. Och att ta hand om sin människa. Är det det vi ska sammanfatta det här med? Att det är ett sätt att närma sig och få tillgång till.
Ja, och
om man är nyfiken och vill möta kanske någonting. Om man inte är så van vid det.
Ja, men att man har rätt till. Jag tycker att som människa har man rätt till sitt inre liv. Och man har rätt till sitt hjärta och sin trygghet. Jag tycker att det är en mänsklig rättighet faktiskt.
Tänk om man till och med ska spetsa till och säga att det är en mänsklig skyldighet. Man brukar ju använda de begreppen.
Ja.
Gentemot vem vet jag inte. Jag ville bara liksom...
Vi
behöver inte säga att det är så eller inte. Det är väldigt skönt att ta hand om sig själv och att möta en tro eller möta någonting som är större.
Och nästa gång ska vi prata om hat.
Det är ju superspännande.
Så ja, men vi tar med oss funderingen.
Ja, vi tar med oss funderingen och vi siktar in oss på att prata hat nästa gång.
Prata hat.
Prata hat.
Bra. Tack så mycket för idag.
Hej.
Hej då.